faktiskt bara drabbas, om man säger så, av 2,5% i USA. Det här är också, då är vi tillbaka till trots att det finns 15 000 varukoder. För man tar de exempel man vill ta. Hade man istället tittat på en annan viktig vara eller fordon från USA, pickup trucks, då har de 25% och EU har bara 10. Så där är det tvärtom. Mm. Och just för att komma till rätta på det, på detta, så istället för att trappa upp och lägga mer och mer hinder för varandra, mer och mer tullar, göra handeln dyrare och dyrare, så såklart hade man kunnat förhandla om att istället hitta en jämn nivå neråt och till och med ta bort till noll. Mm.
Nu är detaljerna som sagt oklara lite kort här på slutet. Vad räknar du med kommer att komma imorgon?
Ja, det här blir en riktig mardrömsvecka. Redan idag kommer det saker. En lång rad utredningar som Donald Trump har bett om, som handlar om hur olika länder behandlar USA. Och imorgon väntar vi oss beslut. Och dagen efter så kommer biltullarna att börja gälla. Så det blir en intensiv och möjligen ekonomiskt väldigt olycklig vecka.
All anledning att fortsätta lyssna på radion åtminstone. Tack så mycket, Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv. Då klockan slår 8, vi ska få Ekots nyheter.
Arbetsgivare och fack inom industrin är överens om löneökningar på 6,4% över 2 år. Fler isoleras under långa perioder i fängelser, visar granskning. Och Peking hotar Taiwan med krig, hör vår korrespondent. Efter svåra förhandlingar kom arbetsgivare och fack inom industrin i natt till slut överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för arbetsmarknaden. Anders Gilmin, vår arbetsmarknadsreporter, om vad avtalet innebär.
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda, så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel, och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara med att det finns ett märke. Om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan, att de hade en deadline att bli klara. Då måste man mötas någonstans. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Det ska hållas en presskonferens klockan 9 om avtalet, men vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det ju det här då avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt.
Rapporterade Anders Hjelmin. Det är fullt på många av Sveriges fängelser och Tidöpartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det krävs stöd av Socialdemokraterna. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson och är i grunden kritisk till det.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. Minst 3/4 av de röstande ska säga ja. De 4 Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Myndighetsutövning utomlands är svåra och känsliga saker.
Har ni några villkor då för att gå med på det eventuellt?
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat. Det här är väldigt komplicerade frågor som gör att vi i grunden är väldigt skeptiska.
Reporter Lova Olsson. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader. Vi har lite tekniska problem där med att få höra inslaget om att många intagna i fängelserna i Sverige hålls isolerade under långa perioder. Nu ska vi höra Jenny, vars 21-årige son hållits isolerad länge.
Den enda du ser, det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon har klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter P1-programmet Kalibers Joel Wendle. Kina hotar nu Taiwan med krig i samband med att Kinas militär övar runt den omstridda ön. Alla steg Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar enligt Peking. Här är vår korrespondent.
Det hör inte till vanligheterna att Peking använder ordet krig när man varnar och hotar Taiwan. Men nu på morgonen använde talespersonen för Kinas myndighet för Taiwanfrågor just det ordet när han varnade Taiwan för att ta steg mot självständighet. Peking ser Taiwan som en del av Kina som man tänker förena med fastlandet. Taiwan är i praktiken en självstyrande demokrati och det finns inget stort stöd här för att utropa självständighet. Men morgonens uttalande får ses som en öppen varning till Taiwans president Lai Ching-te, som Peking betraktar som separatist och bråkmakare. Han har sedan han tillträdde förra året använt en tuffare retorik mot Peking än forna presidenter här. Nyligen kallade han Kina i ett tal till folket för utländsk fientlig kraft, något som en taiwanesisk president inte gjort tidigare. Pekings varning till Taiwan kommer i samband med att Kinas militär nu håller en övning runt ön. Fler än 10 kinesiska stridsfartyg ska ha rört sig nära Taiwan enligt öns myndigheter. Moa Kärnstrand, Taipei.
Till Frankrike nu, där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeridomen mot henne som gör att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Och det var en stridslysten Le Pen som talade.
des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait 30 ans que je me bats pour vous.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République.
Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den. Striden.
Ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
USA har återupptagit deportationen av venezolaner till El Salvador trots kritiken efter att man tidigare i mars skickade 238 venezolaner till ett högsäkerhetsfängelse i El Salvador genom att använda en gammal krigslag från 1700-talet. Enligt USA var alla gängmedlemmar, men fler och fler vittnesmål kommer nu fram som tyder på att det inte stämmer. En av dem som deporterats är en känd musiker.
Jag och Suarez har skrivit en låt ihop och vi skulle göra klart en video för Instagram, säger musikern Dar Martins, som jag når på telefon i Chile. Dagarna gick och Arturo Suarez, en välkänd venezolansk reggaetonmusiker som nyligen tagit sig till USA för att som så många andra venezolaner söka asyl, han hörde inte av sig. Till slut pratade jag med Suarez fru och fick reda på att han gripits av migrationspolisen. Och några dagar senare kände vi igen honom på en video av venezolanerna som skickades till ett högsäkerhetsfängelse i El Salvador, säger Dar Martins. Suarez och de 237 andra venezolanerna som Vita huset menar är gängmedlemmar deporterades genom att Trump införde en gammal krigslag från 1700-talet. Men en domare stoppade deportationerna. Och när Vita huset i helgen återupptog dem så var det genom att använda en annan lag. Dart Martins vet inte varför hans kollega Suarez greps, men spekulerar i att det kan ha varit på grund av hans tatueringar. Något som Vita huset också tycks ha använt som bevis för att venezolanerna som deporterades tidigare i mars skulle tillhöra gänget Tren de Aragua. Men såväl kriminologer som FBI har konstaterat att tatueringar inte är ett signum för det venezolanska gänget. Suarez hade tatuerat vingar och fåglar och sin dotters och frus namn, säger Dar Martins. På vilket sätt gör det honom till kriminell? Lotten Collin i Buenos Aires.
EU-kommissionen kommer att dra tillbaka sitt lagförslag om att förbjuda diskriminering i unionen. Det framgår av planeringen för det närmaste årets arbete. 2008 la kommissionen första gången fram ett förslag om förbud mot diskriminering. Det skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftningar och i EUs eget regelverk. Varför det senaste förslaget nu dras tillbaka är oklart. Förra året var ett mörkt år när det gäller antalet självmord på järnvägsspåren. Magnus Tyrehammar är lokförare från Falkenberg.
Men då såg jag att en person närmade sig spåret och min första tanke var att han kommer vara väldigt nära tåget när jag passerar.
Vi står vid platsen där lokföraren Magnus Tyrehammar från Falkenberg i somras körde på en person som tog sitt liv.
Jag bromsade så hårt jag kunde och tryckte på tyfonen. Kollisionen var ju ett faktum. Jag körde på honom. Här tänkte jag just att inte igen, för jag hade ju haft en påkörning bara några månader innan.
Under Magnus 8 år som lokförare har han kört på 3 personer som begått självmord. Hans 2 senaste påkörningar inträffade förra året, båda i Halland.
nu kommer ju tåget. Ja.
Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen begick 92 personer förra året självmord på svenska järnvägar, vilket är den högsta suicidsiffran sedan 2013.
Nej, jag tycker ju att det är för många. Det skulle inte vara någon om jag fick bestämma.
Helena Rådbo är sakkunnig på Trafikverkets enhet för trafiksäkerhet i järnvägen. Hon säger att Trafikverkets åtgärder som stängsel och kameror runt spåren bidrar till att hundratals troliga självmordsbenägna personer omhändertas vid järnvägen varje år.
Och det är ju därför som vi håller på med fysiska åtgärder.
Jag har ju haft otur hittills och jag kan ha otur igen. Jag hoppas jag slipper det.
Lokföraren Magnus Tyrehammar tycker trots allt att fördelarna med lokföraryrket överväger. Men upplevelserna från självmorden hänger sig kvar.
Jag ser dem väldigt tydligt fortfarande, alla tre. Kan till och med nämna vad de hade för kläder på sig, färger på kläder. Även ifall det är 6,5 år sedan min första påkörning var, så ser jag han framför mig när jag passerar.
Reporter P4 Hallands Henrik Martinell. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt, medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn och i norra Lapplandsfjällen snöfall i kombination med vind fram på dagen. Även i norra Norrlands inland kan regn tidvis förekomma. Från närmast 15 grader i söder till allmänt runt 5 plusgrader i norr.
Det ska handla om avhoppen i Liberalerna, 3 stycken inom loppet av några timmar igår. Det kom ju mest uppmärksammade beskedet, kanske jämställdhets- och arbetslivsminister Paulina Brandberg som hoppar av sin roll. Innan dess hade partisekreteraren Jakob Olofsgård meddelat sin avgång, och då man trodde att att den hade lagt sig, så kom nyheten om en avhopp. Denna gång var det kanslichefen Oskar Våglund Söderström. Vi har med oss Alexandra Ivanov Hökmark nu, som är vice vd på den liberala tankesmedjan Timbro. God morgon.
God morgon.
Ja, vad säger du? Vad är det som pågår i Liberalerna? Är det en storm eller?
Ja, jo, det måste man väl säga. Och samtidigt tycker inte jag att det är så förvånande. För att nu är det snart 1 år kvar till valet. Liberalerna är ett parti som måste göra allt för att ta sig över 4%-spärren. Och då är det väldigt naturligt att man verkligen hittar människor som är beredda att göra allt för att klara den resan.
Och de här motiveringarna till de här avhoppen är ju rätt odramatiska. Det är familjeskäl och jobba mer med sakpolitik. Kan man lita på dem, eller kan det finnas andra skäl bakom, tror du?
Jag tror det handlar om pulsen. Att man börjar närma sig 1 år kvar. Det är en bra bit kvar till 4%. Det är ganska mycket jobb som krävs för att hitta den profil som Liberalerna kommer behöva för att klara den här resan. Och då tror jag att man inte riktigt känner att man är rätt person att verkligen vara en del av det. Och jag tycker det är rätt bra att man ger en chans att ha lite tid på sig och verkligen toppa laget.
Men är det ett underbetyg då på något sätt att de här personerna uppenbarligen, eller som du tolkade då, inte är redo att ge allt för Liberalerna?
Svensk politik kan vara väldigt tufft, och den typ av insats som krävs för att kämpa nästan varje dag för att i det här fallet då lyfta ett parti, det är jättekrävande. Så att om man inte riktigt känner att man har det i sig, så tycker jag faktiskt att det är ett typ av föredöme att lämna plats för folk som har det.
Mm, för opinionsläget är ju dystert. Alltså, vad skulle du säga, hur illa är läget för Liberalerna?
Ja, i svensk politik så har vi många exempel på när partier har lyckats med lite mer än 1 år kvar att öka sitt väljarstöd rätt rejält. Så att det kan gå, men det kommer nog inte gå om man bara fortsätter som nu. Utan man måste hitta en profil som särskiljer en och som lyfter en, och kanske ett par företrädare till att hjälpa till med det jobbet.
Vad är det för profil man ska leta efter då?
Ja, från mitt perspektiv som har varit engagerad i svensk politik, jag var tidigare statschef för statsminister Ulf Kristersson under ungefär 15 år nu. Så jag tror till att börja med att Liberalerna måste vara kvar på den borgerliga spelplanen efter att man har liksom hoppat lite fram och tillbaks. Men i det jobbet och med Sverigedemokraterna som ett samarbetsparti, så måste man klara av att särskilja sig. Och det är en ganska svår balansgång. Men det är någonstans där som jag tror att de behöver vara.
Okej, och vad kan det tänkas vara för typ av personer då som hjälper till med det?
Ja, de har ju spännande personer i sin riksdagsgrupp. Det finns folk som tar plats, som Joar Forssell, som är duktig på det. Vi har också veteraner som är väldigt kompetenta, som Gulan Avci. I det här fallet har ju hon jobbat till exempel med hedersfrågor under många år och har en liksom rätt cool profil. Så jag tror att lyfta fram lite fler sådana personer vore väldigt bra.
Du låter ju rätt positiv ändå, ser att det här skulle kunna lämna plats för nya personer då som... Men jag tänker med din erfarenhet från partipolitiken, alltså vad gör det med stämningen i ett parti när så här många företrädare hoppar av typ samtidigt?
Det kan verkligen bli ett lyft åt andra hållet. Jag själv började jobba för Moderaterna 2017 när det bara var drygt år kvar till 2018 när Ulf Kristersson tillträdde. Och då upplevde jag att det blev en energiboost. Men när man tog in Gunnar Strömberg som partisekreterare och Ulf Kristersson som partiledare. Och jag tror att Liberalerna har alla möjligheter att göra samma typ av positiva utvecklingsresa. Men man måste hitta de här personerna som verkligen engagerar.
Okej, vi får se hur det blir då. Alexandra Ivanov Högmark, vice vd på den liberala tankesmedjan Timbro. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Vi byter ämne då. Lyssna på det här. Ja... Det står här i listan att det är Hasse Kvinnaböske Andersson som uppträdde med Försvarets fältartistförening år 1989. Jag får lita på det helt enkelt. Vi ska prata om det där nu. För första gången på snart 25 år kan nämligen kulturarbetare krigsplaceras då Försvarsmakten återupptagit utbildningen till befattning fältartist. Musiker och komiker som får en roll inom totalförsvaret. Maria Almlöv finns här i studion, ordförande Försvarets fältartister. God morgon, välkommen hit.
God morgon, tack så mycket.
Vad gör en fältartist?
Ja, en fältartist har ju det otroligt fina uppdraget att få leverera personalvård åt Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna.
Och vad innebär det då, den vården?
Ja, vi kommer ju då som artister, som musiker, komiker och sen har vi också då naturligtvis ljud- och ljustekniker som behövs för att leverera denna personalvård. Så att vi åker runt, vi har jobbat väldigt mycket utomlands, mött väldigt mycket soldater, sjömän, officerare och helt enkelt haft konserter. Underhållning, mycket möten också runt omkring. Så att vi gör konserter men vi har också mötena hela tiden nedanför scenen så att säga.
Och det där skulle kunna göras även i ett eventuellt framtida krig?
Ja, det är tanken. Mm. Så är det.
Varför behövs fältartisterna?
Ja, jag tror att det som, alltså jag får ju nästan gå till det jag har varit med om och det jag har upplevt när jag har varit ute som fältartist. Jag har varit ute i snart 15 år som aktiv fältartist och det är ju det här att kunna leverera någonting som är... som bryter den här det man är i och kan leverera någonting som är, kan vara avkoppling eller det kan vara återhämtning, det kan vara en stunds eftertanke, det kan vara ett skratt, gråt, allt det här som också gör att man blir påmind om sin mänsklighet. Man får det som kulturen gör med oss människor, att den är ju livsviktig för oss att processa och hantera allt som livet tar med sig och som man far runt med, tänker jag.
Bredvid dig i studion sitter Mikael Tornving. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Komiker, skådespelare, också kapten inom Försvarsmakten.
Ja.
Du är inte själv fältartist, men du har fått besök av dem under din utlandstjänst. Mm. Vad skulle du säga att det betyder med kulturen i det där läget?
Jag gjorde FN-tjänst i Libanon 1990 och har ett väldigt starkt minne av när fältartister kom ner och uppträdde med havet som fond. Sen slutar det lite tokigt, men israeliska patrullbåtar börjar skjuta 20 mm automatkanon.
Du ser.
Ja, det var palestinsk räd på väg in mot Israel då. Men det jag minns är att känslomässigt så var det otroligt starkt. Man känner sig bortglömd. ute på missionen. Och så kommer det nya svenska artister och så är man plötsligt ihågkommen och bekräftad. Så att jag såg ju soldater, stora stödiga soldater som stod och grät runt omkring mig. Mm. Inte för att de blev så rörda av musiken tror jag, utan för det här att de har åkt hit för att uppträda för oss. Vi betyder någonting. Mm.
Men det där, den där situationen du beskriver då, alltså det låter ju alltså, att det börjar skjutas. Mm. Alltså, har man mentalt plats för kultur i en situation där man är potentiellt utsatt för livsfara?
Absolut. Det skulle jag påstå att den blir ännu viktigare då. Alltså, vi lyssnade mycket på musik, även om de var artister. Humor är ett sätt, soldathumor är ett sätt att lösa upp spänningar också. Så komiker tror jag har en väldigt stor funktion. Om de är tuffa och vågar skämta om de riktigt jobbiga sakerna och inte bara dra säkra radhusskämt.
Vad är det för saker? Då som
ja, döden, torrkorkade befäl, den här byråkratin som kan finnas i Försvarsmakten, att man vågar kasta skit på materiel som inte funkar. Alltså att man skämtar utifrån soldaternas perspektiv och inte från ett ovanifrån perspektiv. Så tror jag det är jätteviktigt.
Har du sett någon komiker själv ute på fältet och sett nivån? Har du känt att det där kan jag göra bättre?
Nej, alltså problemet med att vara komiker, alltså om du skickar musiker, då kan ju de uppträda för till exempel den tyska bataljonen och den amerikanska och den franska och den svenska bataljonen. Va? Skickar de komiker så kan de bara uppträda för svenskarna. Det är inte särskilt resurseffektivt att skicka komiker, för språket är ju verktyget där. Så att därför är det oftast musiker och sångare som åker ut.
Maria Almle, vad tänker du om det där som har varit ute på många uppdrag och de här gråtande männen, är det där? Känner du igen den reaktionen?
Absolut, det gör jag. Det har jag sett själv. Och det är väldigt berörande att se hur otroligt viktigt det blir när man kan komma ner på det sättet. Och jag upplever också att det finns en otrolig, vad ska man säga, någon sorts ventil i det där som kanske blir väldigt viktig i det här sammanhanget, som kanske är, som gör att man orkar lite till sen när vi också åker hem, att det blir någonting att se fram emot men också någonting att hämta kraft ifrån sen. Och jag ska också bara säga att vi har ju fantastiska komiker som också blir väldigt bra att skoja på engelska. Mm. Så det har jag också sett, att det kan ha en bra effekt när man kliver in och kan ta med sig komiker från Sverige som också kan köra sina rutiner då på engelska. Mm. Funkar väldigt bra.
Finns det något minne av alla de här resorna som gjort extra starkt avtryck hos dig?
Ja, det jag ofta minns tillbaks, det var när jag var i Afghanistan. Jag tror att det var våren 2018. Då så stod jag på scen med bandet, jag spelade elgitarr, sjöng en Coldplay-låt och mitt i det här, när man står liksom och gör musik, så bara slog det mig som en sån här, ni vet, man får liksom en sån här, när någon tänder en lampa eller någonting inne i hjärnan. Men den här insikten att här står jag, kvinna, född 1971. Jag står och spelar elgitarr i Afghanistan. Och förmodligen, om jag då tänkte, då hann jag tänka liksom så här, att en kvinna född 1971, som förmodligen finns ett par kilometer här bortanför där jag står. Vad har hon för liv? Vad har hon kunnat välja? Och då kände jag mig så otroligt tacksam och väldigt ödmjuk inför att jag kommer från ett land där man som kvinna då kan få stå och spela elgitarr. Man kan få välja sitt liv helt och hållet själv. Man behöver inte vara gift, man behöver inte föda barn, man kan äga sin lägenhet, sin bil, allt det här som jag har kunnat få välja.
Känner du igen den där insikten, Mikael Tornving, att man inser vad det är man försvarar på något vis?
Ja, kämpa för. Den var väldigt, väldigt stark. Jag har två sådana upplevelser. Ett, jag åkte på skolresa i Sovjetunionen 1977, tror jag det var. Och såg Sovjetunionen då och insåg att det här tycker jag är ett dåligt system. Och det andra var när jag var nere i Libanon och och förstod vad lag och ordning och att man behärskar sitt eget territorium och styr över sitt eget territorium. Att våldsmonopolet finns hos staten och ingen annanstans, hur viktigt det är. Och det är värt att försvara. Sen får ju andra tro vad fan de vill, va? Men de har fel.
Okej, Maria Almlöf, ni är igång då och utbildar nu igen. Vad är det exakt är det man övar på?
Ja, det vi förbereder oss på, det, till exempel att bära uniform, det är inte helt lätt.
Nej, det är inte helt givet alla gånger.
Nej, så det är en del. Och vi har också lite exercis för att kunna skapligt kunna gå med alltså när vi är ute på våra uppdrag. Vi har också mycket sjukvård. Vi pratar mycket om fältartistens roll, förbereda sig på just den här personalvårdande biten. Vad kan det vara att vi möter? Vi pratar mycket också nu då om det här med totalförsvarsplikt och vad det innebär och möjligheten då att kunna förbereda sig på någonting som vi hoppas aldrig ska hända, men att vara beredd istället för att vara rädd pratar vi mycket om nu.
Mm. Finns det förberedelser för vad man ska då spela eller vad man får skämta om, alltså om det finns gränser för det och sådana saker också?
Ja, vi vet ju att vi har en värdegrund att förhålla oss till och det pratar vi om, att det finns värdegrund. Försvarsmakten har en värdegrund, vi tillhör också den frivilliga försvarsorganisationen Försvarsutbildarna som också har en värdegrund. Mm. Väldigt viktigt så klart, men vi funderar och pratar och har idéer om det som kan funka och vad som är bra att ha med sig.
Mikael Tornving, skämta inom Försvarsmaktens värdegrund.
Ibland måste man våga sig ända fram till värdeavgrunden för att det ska bli kul.
Mikael Tornving, komiker, skådespelare, kapten inom Försvarsmakten. Mm. Tack så mycket. Tack också Maria Almlöf som är ordförande för Försvarets fältartister. Ja, det blir reportage från Israel snart. Kibbutzen Nir Oz, vår korrespondent, har träffat en tidigare gisslan hos Hamas. Klockan är nu 8:30. Vi ska få en sammanfattning av Ekots nyheter.
I natt blev ett nytt löneavtal klart inom industrin efter att fack och arbetsgivare kommit överens. Avtalet som är på 2 år blir vägledande för resten av arbetsmarknaden, det så kallade märket, och innebär löneökningar på totalt 6,4% med 3,4% det första året och 3% det andra. Det är fullt på många svenska fängelser och Tidepartierna vill hyra anstaltsplatser utomlands. Ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kommer krävas stöd från Socialdemokraterna. Men tveksamheten inom Socialdemokraterna för ett sånt beslut är stor. Och fler intagna i landets fängelser sätts i isolering långa perioder i sträck, rapporterar P1-programmet Kaliber. På 5 år har de som suttit isolerade i mer än 2 månader ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året. Peking hotar nu Taiwan med krig. Att alla steg som Taiwan tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar, enligt Peking. Hotet kom i samband med en stor kinesisk militärövning utanför Taiwan. Och det är ovanligt att Kina använder ordet krig när det varnar och hotar Taiwan, rapporterar vår korrespondent. Minst 3 personer dödades när Israel attackerade en byggnad i södra Beirut i natt, uppger Libanons hälsodepartement. Enligt israelisk militär var angreppet riktat mot en Hezbollah-terrorist. Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen ska överklaga domen mot henne som slår fast att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Hon dömdes igår för bedrägeri efter att ha fuskat med EU-pengar. Och i en intervju i fransk tv sa hon att hon har kämpat i 30 år och kommer att fortsätta göra det. Nu är det tid för ekonominyheter här i P1.
Och ekonomiekot börjar med det så kallade märket. I natt efter tuffa förhandlingar enades fack och arbetsgivare inom industrin om ett 2-årigt avtal med löneökningar på 6,4%. 3,4% det första året och 3% året därpå. Ekots arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin säger så här om hur parterna ser på löneavtalet.
Ja, för facken är det absolut viktigaste att det ska vara en fortsatt återgång här nu till reallöneökningar. Man tappade ju många år under de här åren när inflationen var så himla hög. Och nu, de inflationsprognoser som finns ligger ju på någonstans runt 2,5% för det här året. Och då med nominella löneökningar på 3,4 här, nu blir det ju första året, och 3,0 andra, så borde man ju klara reallöneökningarna. Det vet man ju inte förrän man vet säkert vad inflationen tar vägen, men det borde man ju lyckas med. Och för arbetsgivarna är det ju bra att få till ett lite längre avtal så att företagen har planeringshorisont och man vet hur kostnaderna på lönesidan ska se ut till exempel.
Igår blev det klart att 1700 personer får jobba kvar på Northvolt efter bolagets konkurs. Men det är fortfarande ett utmanande läge för batteriindustrin i Sverige. Vi hör Claes Eriksson, nationell samordnare för fordonsindustrins omställning.
Vissa avseenden så är det ett väldigt ansträngt läge som beror på ett antal olika faktorer naturligtvis. Det i sin tur har lett till att ett antal försvårande omständigheter för flera olika aktörer. Dels finansiella i vissa fall, men också att marknaden helt enkelt inte finns. Eller inte finns i tillräcklig omfattning, vilket då har gjort att man har behövt skjuta på vissa av sina planer.
Det handlar till exempel om att försäljningen utav elfordon inte ökar lika snabbt som tidigare prognoser. För ett år sedan ungefär så såg framtiden ljus ut för batteriindustrin i Sverige. Planen var bland annat 3 stora fabriker och tusentals nya jobb. Nu finns det desto mer osäkerhet. Northvolt har gått i konkurs. Framtiden är osäker för den tilltänkta batterifabriken i Göteborg. Och AB Volvo har skjutit fram tidsplanen för fabriken i Mariestad. Claes Eriksson som jobbar på Business Sweden säger att omställningen ändå pågår, men att det går trögare än man tidigare trott.
Det brukar pratas om ett hack i kurvan. Trenden ligger fast, men sen så har man ett hack i kurvan som man behöver hämta igen.
Han är ändå hoppfull inför framtiden och säger att det fortfarande finns en vilja att investera i Sverige.
Det finns ett fortsatt mycket stort intresse och man ska inte prata om att man har pausat investeringarna utan att man har skjutit fram dem. Det finns ett fortsatt mycket stort intresse och det finns också ett behov utifrån ett marknadsperspektiv på längre sikt.
Och reporter var Victor Jensen. Imorgon så ska USA:s president Donald Trump ge fler detaljer om nya tullar. Men redan nu går att sammanfatta vad hans tullhot och redan införda tullar har fått för effekt. De amerikanska börserna har nu haft sitt sämsta kvartal på 3 års tid. S&P 500 backade med 4,6% under det första kvartalet och Nasdaq har totalt gått back 10,5% under perioden. Och Nasdaq stängde igår på minus 0,1% och Dow Jones på plus 1%. Tokyobörsen nu på morgonen oförändrad. Shanghai plus 0,3% och även Hongkong plus 0,3%. En dollar kostar 10 kronor och 3 öre, en euro kostar 10 kronor och 86 öre.
Ekonomiekot med Filip Ramqvist den här morgonen. Vi ska få Vetenskapsradions nyheter, Jonna Westin. Det handlar om hur AI kan förstå våra vardagliga normer.
Precis. För en utmaning som brukar tas upp i samband med artificiell intelligens, det är att AI-systemen kan behöva förses med en typ av mänskliga värderingar. Och det här kanske inte behöver bli så svårt.
Jag tror man kan komma ganska långt med att bara se till att de stora systemen får en spärr där de säger, fråga dig själv om du tror att det här skulle vara moraliskt acceptabelt. Om det inte är det, låt bli att göra det.
Det säger Pontus Strimling, normforskare på Institutet för framtidsstudier. Kanske behöver inte människor sitta och ta ställning till ibland hemska klipp och texter för att hjälpa AI förstå vad som är okej och inte. AI-systemen verkar redan veta. Strimling undersökte vad en stor språkmodell känner till om våra vardagsvärderingar.
Får man flörta med folk på jobbet? Får man skratta högt i väntrummet till läkaren? Får man sova i en park?
Systemet hade bra koll genom de data som det tränats på. Lite märkligt egentligen, tycker Pontus Strimling, för en AI-modell har inte legat i en park eller störts av hög ljudnivå.
Och den har ju ingen egentlig förståelse vad högljutt är, den har ingen hörsel. på det sätt som alla människor har förståelse av högljutt är, vare sig vi har just det ordet i vårt språk eller inte, för att vi alla haft att ljuden har varit för höga för att vi ska kunna koncentrera oss. Och ändå lyckas den pricka in det förvånansvärt bra.
Kanske räcker det i stort sett med att tala om för AI-modellen att den inte ska göra det som den vet inte anses okej.
Jag ska inte säga att det är det enda, men man skulle komma väldigt långt med det.
Och den här studien är tillgänglig online på sajten Arxiv, men inte granskad av andra forskare före publicering, reporter Camilla Widerbäck. Kunskapen om svampar blir allt större på den internationella rödlistan över hotade arter. Nu är det över 1000 svamparter som har fått en bedömning på om de är hotade globalt eller inte. Och det är ett framsteg eftersom kunskapen om svampar länge varit sämre än för djur och växter. Det bedömningarna visar är att minst 411 av de svamparter som finns med på listan är hotade. Skogsbruk, omvandling av mark till jordbruksmark och klimatförändring ställer alla till problem. Till exempel har 30% av gammal tallskog huggits ner i Sverige, Finland och Ryssland. Och det gör att jättemusseronen bedöms som sårbar på listan. Kan allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke förebyggas med hjälp av hemmatestning, så kallad självscreening i hemmet? Ja, det ska forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ta reda på i en ny studie som precis har dragit igång. Personer boende i Uppsala län som fyller 50, 55, 60, 65, 70 eller 75 år kommer lottas till att vara med. Och de som tackar ja kommer få utrustning hemskickat och alltså mäta sitt eget blodtryck och ta ett blodprov för att få koll på blodsocker, kolesterol och njurfunktion. Högt blodtryck innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, men många med högt blodtryck vet inte om att de har högt blodtryck. Där säger Johan Sundström, hjärtläkare på Akademiska sjukhuset och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet, och han är också en av forskarna bakom studien.
Högt blodtryck, det känner man inte av för allra mesta. Så att ungefär hälften av alla som har högt blodtryck vet inte ens om att de har högt blodtryck. Då öppnar sig då en möjlighet att screena för högt blodtryck hos folk som då annars kanske inte skulle fått sitt blodtryck uppmätt.
Vad hoppas du att studien kan leda till?
Ja, syftet med studien är att se om man kan bygga ett screeningprogram som är så kostnadseffektivt så att det kan få plats i den vanliga vården idag och som då hittar tillräckligt många människor med högt blodtryck, högt kolesterol, högt blodsocker och låg njurfunktion, så att vi ska kunna få in behandling i tid och rädda liv helt enkelt och minska lidande och då på sikt också minska kostnader. Men alla sådana här nya uppfinningar måste ju testas ordentligt i kliniska prövningar. Så det är det vi håller på med nu och ser om vi kan skapa evidens, som det heter, för att ett sånt här program kan fungera. Det vill säga vi måste testa det ordentligt innan vi inför någonting i vården.
Mm, och studien kommer pågå i ungefär 3 år. Elias?
Jonna, tack för det.
Tack.
Vapenvilan mellan Israel och Hamas är ju bruten. Striderna är igång igen. Något som väcker starka känslor i den israeliska befolkningen. 70% vill att gisslan släpps, även om det innebär att Hamas sitter kvar vid makten i Gaza. Vår korrespondent har träffat en tidigare gisslan, 50-åriga Jelena Tropanov från kibbutz Nir Oz. Hon åker till den utbrända kibbutzen 2 gånger i veckan för att mata alla övergivna katter där.
Nir Oz var en gång en idyll. Fåglar, till och med påfåglar, bougainvillea och eukalyptusträd. Den 7 oktober blev Nir Oz en av de värst drabbade kibbutzerna. Nära hälften av kibbutzens 400 invånare dödades eller kidnappades. Det var här de 2 små rödhåriga bibasbarnen levde. Och det var här journalisten och fredsaktivisten Oded Lifshitz levde. Jag har varit här många gånger. Första gången mötte jag rättsmedicinare som silade aska för att leta efter mänskliga kvarlevor. Och senast var jag här bland hundratals andra människor på Oded Lifshitz begravning.
Oh! Nu gassar solen och jag följer efter Jelena Tropanova när hon öppnar burkar med kattmat och hälsar på några av de få personer som just nu bor i kibbutzen.
Shalom, shalom, shalom.
Jelena är häpnadsväckande jordnära och saklig när hon berättar om den skräckfyllda fångenskapen hos Hamas. Nej, rädd var jag inte, säger hon. Nej, jag är inte så rädd av mig, säger Jelena. Och när jag insåg att kidnapparna behövde oss, de hade intresse av att hålla oss vid liv, då försvann all rädsla. Jelena kom till kibbutz Nir Oz från Ryssland för 25 år sedan tillsammans med sin man och då 4-årige son Sasha. Vissa på kibbutzen säger idag att Jelena nästan drabbades av Stockholmssyndromet i Gaza. Andra menar att denna lilla, korta, bestämda kvinna fick styrka av att vara tuff och krävande mot Hamas kidnappare. Det var hon som ställde krav. Vi måste få mer mat och fler filtar, skrek hon till milismännen och pekade på den lilla 5-åriga flickan som också hölls fånge i samma rum. Nu går vi till Jelenas utbrända hem i Nir Oz. Allt är aska, sot och krossat glas. Och hon visar fönstret där hon stod och såg hur terroristerna gick in i huset mitt emot där Sasha och hans flickvän låg och sov.
Precis här såg Jelena hur Hamas gick in i det huset mitt emot där hennes son och hans flickvän sov.
Kort därefter fördes hon själv bort och hon säger att det värsta under hela fångenskapen var att inte veta vad som hade hänt med Sasha och hans flickvän Sapir. Alla andra känslor var avtrubbade. Var du inte rädd, frågar vi. Nej, men jag har ju redan sagt det. Och i det ögonblick man slutar känna, så känner man inget. Det var först när hon släpptes i den första gisslanutväxlingen som Jelena fick reda på att hennes man Vitali hade mördats den 7 oktober och att Sasha också var fånge i Gaza. Flickvännen Sapir mötte hon en gång i en tunnel. Och mamman, som hon inte sett under fångenskapen, frigavs samtidigt. Alla som hållits gisslan i Gaza har haft olika upplevelser och reagerat olika. Vissa av männen satt fastkedjade i mer än 500 dagar och kom ut hålögda och utmärglade. Eli Sharabi vittnade om hur repen borrat sig in i skinnet och att han ibland svimmade av smärta efter misshandel där de bland annat brutit hans revben och att han förlorade 40% av sin kroppsvikt i Gaza. Flera kvinnor har vittnat om sexuella trakasserier. Ilana Gritevski, vars pojkvän Matan Zangauker fortfarande är fånge i Gaza, berättade nyligen om hur hon svimmat medan hon fördes in i Gaza den 7 oktober på en motorcykel och att när hon vaknade upp stod en grupp män runt henne. Hennes t-shirt var uppvikt, brösten bara och byxorna neddragna. Hon sa snabbt till dem att hon hade mens och trodde att det kanske räddat henne från våldtäkt. Jelenas son Sasha, som nu är i USA för att skapa opinion för gisslans frigivning, har pratat om tiden i Gaza som ett sinnessjukt psykologiskt spel. Men han hörde möjligen till dem som hade tur. Han var skadad, skjuten i benen och han fick begränsad vård i Gaza. Jelena säger att skadorna bidrog till att skapa mer försonliga band mellan honom och kidnapparna som tillhörde Islamiska jihad. Och dagen innan Sasha frigavs under vapenvilan släppte Islamiska jihad en propagandafilm där man ser Sasha på stranden. Många i Israel förfasade sig över propagandavideoklippet, men Jelena säger att Sasha njöt av den dagen att få komma ut i luften efter mer än 9 månader i tunnlarna. Han fiskade och åt banan, säger hon.
Det är mycket som jag. Jag vill inte ha mer att resa ut i Shah och Dashima, jag bor med min råd. Låt oss lycka till att jag har förhållit. Det är mycket som jag.
Jelena säger också att trots allt som hänt, trots att hon förlorat sin man och många grannar och vänner, så vill hon flytta tillbaka till Nir-Oz. Och trots allt som hänt säger hon att hon fortfarande tror på fred med palestinierna. Det finns inget annat alternativ, säger Jelena.
Jag tror att vi har en skälv shalom. Jag tror att vi har en blir. Jag tror att vi har en
De är där, vi är här och ingen verkar vilja flytta, så vi måste ha fred. Ett oändligt krig hjälper ingen, säger Jelena. Cecilia Udén i Nir-Oz.
Matpriserna, 30% högre i butik. Politiker har dundrat att maten måste bli billig igen. Men kommer vi få billigare mat?
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Den här prisnivån har vi för att stanna.
Tre kunniga personer från Livsmedelsföretagen, Lantbruksuniversitetet och Lantbrukarnas riksförbund förklarar varför priserna inte kommer sjunka. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Om drygt 10 minuter klockan 9 börjar en pressträff. Facken inom industrin och arbetsgivarsidan håller en gemensam sådan för att berätta mer om det avtal som man kom överens om i natt. Vår arbetsmarknadsreporter lyssnar på det. Vi ska koppla upp honom lite senare. Kulturnytt nu, Andrea Valderrama, om ett stort litteraturpris som tillkännages idag.
Idag är det dags för Astrid Lindgren Memorial Award, eller Alma-priset, att delas ut. 2009 fick palestinska Tamer-institutet priset för sitt arbete med barns läsning och egna uttryck. Och priset betyder fortfarande mycket, säger Tamers chef Renat Kubac.
It is a prestigious award. It helps us a lot, like, you know, if when they introduce us to like a partner to another partner, they would say, ah, oh, you know, they got Alma's award in 2009.
Att vara en del av de värden som Astrid Lindgren stod för betyder mycket.
The values of Astrid Lindgren.
Att ha barnens rättigheter, barnens röster i fokus, säger Jeanette Kubac. Som är med från sitt kontor i Ramallah på Västbanken. Där fortsätter arbetet att stimulera palestinska barns och ungdomars läslust och kreativitet, liksom i krigsdrabbade Gazaremsan. Vi hör en text av 12-åriga Lamia Al-Hiki.
Folk sa alltid att jag klädde i vitt. Det var min favoritfärg. Sen kom kriget och vitt blev liksvepningens färg.
Ett exempel ur en bok skriven och illustrerad av barn i Gaza som Tamer ger ut idag. Rinat Kubac säger att barnen läser de böcker som står till buds under kriget och ungefär samma som före utbrottet. Men när barnen själva skriver och målar så handlar det om kriget och dess konsekvenser.
Definitely it reflects the suffer and it reflects the anxiety and it reflects the fear.
Rädsla, ångest, saknaden efter mor och farföräldrar som inte kunde lämna Gaza City till fots. Eller bristen på enkla vardagssaker som en sked att äta med.
You know, do not have very basic things, you know, even spoons.
Reporter Anna-Karin Ivarsson, och idag klockan 1 tillkännages årets Alma-pristagare och det direkt sänds i P1 Kultur. Mer litteratur. Hon har nått internationell berömmelse och blivit nominerad till ett otal priser, den sydkoreanska författaren Bora Chung, för novellsamlingen Förbannad kanin. Katarina Vikars är inte lika imponerad.
Vad kan det vara som tynger traditionerna, krigen, barndomen, förbannelserna någon satt på en genom en kaninlampa? De här novellerna är som en genrekatalog. En dos science fiction, några arkaiska legender, här samsas övergivna robotar och kvinnliga monster som krälar upp ur toalettstolen. Det är magisk realism, men utan realism och magi. För Bora Chung har trots det övernaturliga och våldsamma. Ett språk som allt för ofta känns journalistiskt eller akademiskt och som inte lyfter hennes spöklika historier ur det mer redovisande. Jag har sällan pendlat så mellan att vara överväldigad och uttråkad, även om det finns flera noveller som tematiskt kommer att följa mig länge. Däribland den om kvinnan som ser ett lerigt ansikte i toalettstolen, som viskar mor. Det består av hennes egen avföring. Ett tydligt tecken på att det vi tror att vi gjort oss av med ändå hinner upp oss till slut, drar ner oss. Den sista novellen utspelar sig i en stad i södra Polen, där döda män från kriget osaliga vandrar över torget och där jaget inleder en sorgsen SM-relation med en man som bara känner trygghet när han blir bunden. Och då är det som om också de tidigare berättelserna lägger sig på plats. De förbannade kaninerna, barnen av blodklumpar, de halvt genomskinliga varelserna, alla som irrande söker sitt förlorade sammanhang.
Katarina Wikars hade läst Förbannad kanin av Bora Tjung i översättning av Anders Karlsson och Jong Park. Fängslandet av den svenska journalisten Joakim Medin är ett led i en bredare attack på yttrandefriheten i Turkiet. Det menar Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Johansson.
Det är ju ett sätt att väldigt tydligt visa att man inte vill att regeringen, makten, ska granskas. Man vill inte att kritiska ståndpunkter ska föras fram. Man vill inte syna vad regeringen egentligen gör eller ansvarar för.
Att rikta hot mot enskilda journalister är en vanlig metod när man inte vill att omvärlden ska få syn på vad som faktiskt pågår, säger Anna Johansson. Och idag är hotet mot press- och yttrandefriheten i Turkiet väldigt allvarligt. En bild hon delar med prisade journalisten Sumeyra Tansel från Turkiet.
Journalister har verkligen begränsade möjligheter att bevaka svåra ämnen som liksom, till exempel kurdfrågan, korruption.
Sumeyra Tansel bor och arbetar numera i Sverige. Sedan hon började som journalist i Turkiet för snart 15 år sedan har situationen förvärrats, säger hon. Hon berättar att hennes journalistvänner i Turkiet måste censurera sig själva på grund av rädslan att utsätta sig själva och deras familjer för hot. Och säger att styret vill kontrollera narrativet i media.
De vill inte ha någon kritik som kan skada regeringens anseende. Så det är därför liksom de vill kontrollera vad journalister skriver om.
Reporter Tanja Ulriksson, sist i Kulturnytt, Elias.
Med Andrea Valderrama idag. Land- och sjöväderprognos ska vi få nu. Caroline Wahlberg på SMHI. God morgon.
Ja, god morgon. Idag får södra halvan av landet soligt väder och på många håll upp mot 15 grader. I stor del av Norrland dominerar molnen och i fjällen tidvis regn som i Lapplandsfjällen delvis kan övergå i snöfall. Från ikväll blir det mycket blåsigt i norra Lapplandsfjällen och därför finns en gul varning utfärdad på Karlfjället. Risken för gräsbränder är stor i Götaland och Svealand samt i snöfria delar av sydöstra Norrland. Prognos till imorgon bitti. Götalands fastland samt sydvästra och östra Svealand. Soligt och omkring 15 grader, närmast Götalands västkust omkring 10. I natt klart till halvklart och 0-5 grader eller lokalt någon minusgrad, svag vind. Öland och Gotland, även här soligt och 10-13 grader, i natt klart och 0-5 grader. Vind omkring nord från ikväll svag. Nordvästra Svealand, soligt med en del slöjmoln och 10-15 grader. Från ikväll klart till halvklart och i natt ett par grader kring noll, svag vind. Södra Norrlands kust och inland. I de södra landskapen en del sol, annars dominerar molnen. På dagen i norra Jämtland och Ångermanland 5-10 grader, annars 10-15. Framåt kvällen ökar molnigheten även i de södra landskapen, men i natt spricker molntäcket upp på många platser och då 1-5 grader, västlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln, tidvis regn och 3-7 grader. I natt mest uppehåll och i Härjedalsfjällen kan molntäcket spricka upp och då 0-5 plusgrader. Västlig vind som på Karlfjället är frisk. Norra Norrlands kust och inland. Först varierande molnighet, men molnigheten ökar under dagen och i eftermiddag eller ikväll kan något lätt regn passera. 4-9 grader högst vid kusten. I natt 0-5 grader och molntäcket kan delvis spricka upp. Sydvästlig tilltagande vind, i natt i nordligaste Lappland västlig vind med hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Tidvis regn eller snöfall och 1-5 plusgrader, på Karlfjället enstaka minusgrader. Tilltagande västlig eller sydvästlig vind, från ikväll västlig vind som på Karlfjället i norra Lapplandsfjällen ökar till hård eller mycket hård och på de högsta fjälltopparna lokalt storm. Nu en sjöväderrapport och det väntas mest god sikt, men på Östersjön, öster om Gotland, risk för dimma lokalt. Skagerrak, Kattegat och Vänern växlande 1-5 meter i sekunden. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nord 1-5, inatt ost eller nordost och på sydvästra Östersjön 4-8. Södra Östersjön, nord eller nordost 2-7. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 2-6, från i eftermiddag på östra delen 5-10, i natt åter 2-6. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, växlande 1-5, ikväll omkring väst. Bottenhavet, väst eller sydväst 3-7, i natt väst 5-10. Och slutligen Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 3-7, från ikväll sydväst 7-11 meter i sekunden. Och där slut från SMHI, åter till P1 morgon.
Där vi snart ska få veta mer om hur nöjda parterna egentligen är med det avtal man kommit överens om i natt. Facken och arbetsgivarna inom industrin håller en gemensam pressträff nu klockan 9. Vår arbetsmarknadsreporter lyssnar på den och vi kommer att höra honom efter pressträffen. Och ganska nu direkt också dessutom om vad den här dealen egentligen innehåller. Stefan Renklint, Ring P1 idag. God morgon.
Ja. God morgon, god morgon. Ja, vi släpper på för allas åsikter en halvtimme senare efter. Vi får höra om det nya industriavtalet och märket för arbetsmarknaden. Vad tycker ni om detta? 020-22-10-10. Knappar ni på er telefon och ringer och så kommer ni fram till mig. Jag väntar på era samtal. 020-22-10-10.
Fack och arbetsgivare i industrin överens i natt om nytt löneavtal. EU-kommissionen drar tillbaka förslag om att förbjuda diskriminering och franska ytterhögerns Marine Le Pen tänker överklaga dom som stoppar henne från presidentvalet. Rubrikerna den här morgonen. Efter svåra förhandlingar kom arbetsgivare och fack inom industrin i natt till slut överens om ett nytt löneavtal som blir vägledande för arbetsmarknaden. Anders Hjelmin, vår arbetsmarknadsreporter.
Ja, parterna har enats om ett 2 år långt avtal som är på 6,4% över de här 2 åren. Löneökningarna blir 3,4% här nu från 1 april och 3% nästa år vid samma tidpunkt. Men totalt alltså 6,4% över 2 år.
Och det här blir alltså vägledande nu för hela arbetsmarknaden?
Ja, det är tanken. Sen återstår det att se hur det här avtalet landar hos alla övriga parter nu som förhandlar. Det är ju förutom industrin här nu med ungefär 500 000 anställda så är det ju över 1 miljon anställda i offentlig sektor till exempel och flera 100 000 i handeln som just nu sitter och gör slutfinishen på sina avtal och nu kan bli klara med att det finns ett märke om nu den här nivån accepteras som den normerande nivån, men det bör den väl göra av de flesta i alla fall.
Senast igår beskrevs hur fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra. Vad gjorde att parterna kom överens i natt?
Jag tror det handlar mycket om den här pressen mot klockan, att de hade en deadline att bli klara Då måste man mötas någonstans. Och så då just att väldigt många andra fack- och arbetsgivarförbund stod på kö i den här jättestora avtalsrörelsen att bli klara. Så det måste liksom ut ett märke från industrin för att inte hela den här processen ska bli haltande och att det ska innebära stora saker för svensk ekonomi om man inte lyckas enas.
Vad har det redan nu kommit för uttalanden från parterna här?
Ja, från facken så säger man att det här avtalet kommer att säkra reallöneökningar. Det är det viktigaste från fackens utgångspunkt. Och det lär det väl göra beroende på då vad inflationen landar i år. Men i årstakt så är det ju det här då, avtalet värt 3,2%. Och det är ju ingen som har i sin prognos att inflationen ska landa på 3,2% i år. Så där tog det facken få rätt. Arbetsgivarna tycker att det här är högt avtalet och det kan vara besvärligt ur konkurrenssynpunkt. Men man var tvungen att enas helt enkelt.
Rapporterade Anders Jermin. Det är fullt på många av landets fängelser och Tidöpartierna vill därför hyra anstaltsplatser i andra länder. Men ett sånt beslut måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen, vilket betyder att det kräver stöd från Socialdemokraterna. Teresa Carvalho, partiets rättspolitiska talesperson, är i grunden kritisk.
Vi tror inte att det är en långsiktigt bra, hållbar strategi att outsourca svensk myndighetsutövning och svenska jobb till utlandet. Vi förväntar oss att om regeringen ändå ser ett skriande behov av det, att de bjuder in oss till samtal. De behöver i så fall våra röster och då är det givetvis så att de också behöver bjuda in oss.
Tidöpartiernas omläggning av rättspolitiken väntas leda till att betydligt fler kommer att sitta i fängelse och under längre tid. Det pågår en utbyggnad av antalet platser, men regeringen och Sverigedemokraterna är också redo att pröva nya vägar, som att hyra anstaltsplatser utomlands. Regeringens utredare slog nyligen fast att det inte finns några lagliga hinder. Men bedömningen är att en sån överenskommelse innebär att Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land. Det betyder att beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i riksdagen. De fyra Tidöpartierna kommer alltså att behöva Socialdemokraternas stöd, konstaterar partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Regeringen behöver som sagt bjuda in oss till samtal och förklara exakt hur de har tänkt sig och redogöra för hur man ska nå upp till nödvändig rättssäkerhet och hur man ska slå vakt om återfallsförebyggande arbetet och väldigt mycket annat.
Lova Olsson, reporter. Det är fler intagna i landets fängelser som isoleras under långa perioder, rapporterar P1-programmet Kaliber. Vi hör Jenny, hennes 21-årige son, har suttit i isolering i snart 5 månader.
Den enda du ser det är ju kriminalvårdarna. Du går ut själv på promenad 1 timme om dagen. Du har ingen tv. Jag vet inte om någon hade klarat det.
Jenny heter egentligen något annat. Hennes son var 19 år när han fick en drogutlöst psykos och dödade sin pappa. I fängelset har han mått fortsatt psykiskt dåligt. Han anses vara en fara både för sig själv och andra och har placerats i isolering i nu snart 5 månader i sträck. På 5 år har antalet intagna som suttit isolerade i mer än 2 månader i sträck ökat från knappt 140 till drygt 450 intagna förra året.
Ja, det är en väldigt olycklig konsekvens av den överbeläggningssituation som vi har.
Det säger Torbjörn Nyberg, chef för kriminalvårdens kapacitetsenhet. Fackliga företrädare som Kaliber pratat med varnar för att långvariga isoleringar kan leda till att intagna mår sämre när de släpps ut och att risken för återfall i brott ökar.
Det kan vara en realitet att det kan bli så att den risken ökar. De här förutsättningarna utmanar oss ju verkligen i det uppdraget.
Reporter Kalibers Joel Wendle. EU-kommissionen kommer att dra tillbaka sitt lagförslag som skulle förbjuda diskriminering i unionen. Det framgår av planeringen för det närmaste årets arbete. Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke har uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentets räkning. Hon vill att kommissionen ändrar sig.
EU har ju inte råd att ha första och andra klassens medborgare. Alla ska ha samma skydd enligt lag och det är därför den här antidiskrimineringslagstiftningen är så viktig.
Det är nu hela 17 år sedan kommissionen först la fram förslaget om ett förbud mot diskriminering. Tanken var att den skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftning och i EU:s eget regelverk. Sedan dess har mycket hunnit hända. De politiker som en gång la fram förslaget är för länge sedan utbytta av andra. Och regeringar har kommit och gått. Vi har inte fått någon intervju med den ansvariga kommissionären och vet inte varför man nu väljer att dra tillbaka förslaget. Men enligt Alice Bah Kuhnke hade det varit möjligt att övertyga de tre länder som just nu säger nej till lagen.
Jag vill mena med bestämdhet att om det här direktivet ska bli verklighet, då kommer det hänga på hur mycket och hur tufft vi är beredda att förhandla för att det ska bli så.
Sverige och flera andra länder har redan infört förbud mot diskriminering på grund av till exempel sexuell läggning eller en funktionsnedsättning. Men inte heller svenskar är automatiskt skyddade i andra EU-länder. Och en lång rad frivilliga organisationer är engagerade i den här frågan. Mattias Winsa är ordförande för riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Om en sån lag skulle kunna gå igenom så skulle det kunna möjliggöra att faktiskt att vi kan ta oss runt Europa på samma sätt som andra personer som inte har exempelvis en funktionsnedsättning. Helt enkelt att det möjliggör för oss att kunna ta vara på det som EU erbjuder för våra medborgare.
Reporter Siholmgren. Till Frankrike där ytterhögerpolitiken Marine Le Pen igår kväll uttalade sig om bedrägeridomen mot henne som gör att hon inte får ställa upp i nästa presidentval. Och det var en stridslysten Le Pen som talade.
Des millions de français qui me font confiance et je viens leur dire ça fait 30 ans que je me bats pour vous.
Marine Le Pen, som siktat in sig på att bli Frankrikes nästa president, ger inte upp. Hon har kämpat i 30 år och är beredd att kämpa in i slutet, säger hon. I en intervju i fransk TV menar hon att rättssystemet är satt ur spel när man inte tillåts överklaga en dom i första instans. Hon syftar på den lag som gör det omöjligt för henne att under 5 år väljas till politiska uppdrag och som trädde i kraft på en gång. Hon hävdade också att rättegångens ordförande drivits av att inte vilja se henne bli vald till president.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République.
Marine Le Pens mål nu är att överklaga domen så snabbt det går för att trots allt ändå hinna ställa upp i presidentvalet 2027. Och hon verkar fullt övertygad om att hon kommer vinna den.
Ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
Det är ett utmanande läge för batteriindustrin i Sverige efter flera bakslag, bland annat Northvolts konkurs. Claes Eriksson är nationell samordnare för fordonsindustrins omställning.
I vissa avseenden så är det ett väldigt ansträngt läge som beror på ett antal olika faktorer naturligtvis. Det i sin tur har lett till att ett antal försvårande